Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
Det här är historien om något pettiga. Och den utspelar sig under våren 2017. Ukraina och Ryssland har bråkat om allt möjligt väldigt länge, men de senaste 8-9 åren så har konflikten verkligen trappats upp. Ryssland bestämde sig för att ta en bit av Ukrainas territorium och sen fanns det liksom ingen återvändo. Det blev krig. Den strategiskt viktiga Krimhalvön och kriget i Donbassregionen i Ukraina. Det är helt galet. Helt galet. Dessutom har Ryssland landsatt marktrupper i Ukraina och det har mer eller mindre varit krig där konstant sedan 2014. Och allt det här har ju såklart gjort att spänningarna mellan Ryssland och Ukraina har blivit värre och värre. Ända sedan det verkligen började bli stökigt på riktigt i Donbassregionen runt 2014 så har ryska trupper fortsatt att ockupera olika platser i Ukraina. Det som Ryssland gjorde med Krim och Ukraina, det var ett av de fräckaste exemplen på markrofferi som något land har utfört sedan andra världskriget här i Europa. Och allt det här hände alltså under förra årtiondet. Men att ta över stora landområden och ockupera dem med trupper, det var inte allt som Ryssland gjorde mot Ukraina. Det finns så mycket mer som har hänt. Så mycket saker på internet som Ryssland har skadat Ukraina med. Och det är riktigt läskiga grejer. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att det Ryssland gjorde mot Ukraina på internet, det är ett av väldigt få exempel på ett riktigt, fullskaligt och långvarigt cyberkrig. Problemet var bara att kriget inte stannade inom Ukrainas gränser. Det spred sig bortom all kontroll över hela planeten. Jag heter Marcus Porsklev och det här är Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Nätets mörka sida görs i samarbete med Jack Rosider från Darknet Diaries. Och mycket av innehållet i det här avsnittet, det bygger på boken Sandworm av författaren Andy Greenberg. Kolla in den om du vill veta mer om Notpetya. För några år sedan så fick Andy, författaren, i uppdrag av tidningen Wired och undersöka om det har funnits ett hack som var så omfattande och så förödande att det skulle kunna betraktas som ett riktigt cyberkrig. För innan kriget mellan Ryssland och Ukraina så fanns det inte särskilt många och inte särskilt stora exempel på riktiga cyberkrigsattacker och verkligen inte regelrätta långvariga cyberkrig. Hur som helst, Andy upptäckte att det pågick en hel del intressanta saker i Ukraina och han bestämde sig för att undersöka saken. När han började gräva lite mer i konflikten mellan Ukraina och Ryssland så upptäckte han att storyn blev mycket större och mycket djupare än vad han först hade kunnat ana. Så istället för att skriva en artikel så blev det en hel bok och det är den boken som det här avsnittet bygger på till allra största del. Så vad var det som hände i Ukraina egentligen? Vad var det egentligen som Ryssland gjorde på internet som var så pass förödande att det kom att kallas för världens första och världens hittills största cyberkrig? Jo, det som hände var Notpetya. Vadå Notpetya, kanske du tänker nu? Jo, det var så här. Vi kan vara ganska säkra på att målet som Ryssland hade med Notpetya var att skapa en skadlig kod, närmare bestämt en mask, som skulle kunna sprida förödelse i Ukraina, både fysiskt och digitalt. Jaha, tänker du säkert. Vadå en mask? Vad sjutton är en mask? Är det inte ett vanligt datavirus? Ja. En mask är ett datavirus som kopierar sig själv och försöker sprida sig till alla datorer som finns i ett nätverk och förstöra dem på olika sätt. Det är ju på sätt och vis ett virus. Det är ett självreplikerande virus, en förstörelsemaskin som har potential att sprida sig i varenda dator som är uppkopplad i ett nätverk och infektera allt. Men sen vad masken gör, det kan bero lite på vad de som har skapat den vill. Men det Ryssland ville göra med just den här masken, det var att sprida den i ett nätverk i Ukraina och infektera så många datorer där som möjligt och sen se till att alla datorerna gick offline för att sedan förstöra all information som fanns på datorerna. För att lyckas med det här så behövde de ett gäng olika hackerverktyg. Hackarna som gjorde allt det här, de hade en smart plan för hur de skulle kunna få in masken i nätverken i Ukraina. Men jag kommer dit om en liten stund. Först så behöver vi fundera över det här. När du väl har fått in en mask på en dator som är uppkopplad till ditt nätverk, hur ska du då göra för att kunna sprida den till en massa andra datorer? Ja, vilken metod du än använder så vill du självklart att den ska fungera bra, vilket innebär att du inte vill att masken ska bli stoppad av någon som precis har uppdaterat sin dator eller kanske av någon som har ett bra antivirus på sin dator. Och dessutom så vill du att den här masken ska kunna ta sig förbi allt, komma in i alla datorer. Och det var just det som Ryssland ville och det var därför som de här hackarna använde ett verktyg som kallas för Mimikatz. Mimikatz är helt galet och faktiskt ganska fantastiskt och samtidigt något av det mest frustrerande jag någonsin har hört talas om. Jag skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om Mimikatz, men det blir lite väl nördigt. Men för att koka ner det här till sin essens, på alla Windows-datorer så finns det ett program som heter lsass.exe. Vi kan kalla det för LSAS. Vi kan säga att det är den filen som är ansvarig för att hålla igång all säkerhet på alla datorer som kör Windows. Och tänk dig det här. När någon loggar in på en Windows-dator så lagrar LSAS ditt användarnamn och ditt lösenord i ren text i minnet. Det är ju helt sjukt. Det här görs för att Elsas ska kunna autentisera den här personen till andra grejer, som till exempel delade hårddiskar, e-mailkonton, nätverk och så vidare, utan att behöva fråga personen om lösenordet typ 100 gånger till under en arbetsdag. För det skulle ju vara lite störigt. Och det här låter ju svinbra, eller hur? Jättesmidigt och bekvämt liksom. Och ja, det är det ju. Och det var liksom inget mer med det förrän en fransk IT-forskare vid namn Benjamin Delphi tog sig en titt på Elsas. Han grävde runt lite grann och undersökte vad Elsas la in i minnet. Och då upptäckte ju han såklart att Elsas lagrade användarnamn och lösenord i ren text helt utan kryptering på alla som hade loggat in på datorn sedan den startades om. Så vad gjorde den här fransmannen då? Jo, han byggde ett verktyg, ja, ett litet program för att plocka ut användarnamnen och lösenorden ur Elsas så att de kunde visas för vem som helst som ville se. Och vem som helst, ja, det är ju hackare då såklart. Verktyget han skapade kallade han för, just precis, du kanske har gissat nu då, Mimikatz. Han gjorde Mimikatz till ett open source-program så att alla kunde använda det gratis. Och han stannade inte där. Han fortsatte att utveckla Mimikatz, lärde det hur det skulle lura Windows och autentisera på en massa andra sätt med andra typer av inloggningar. Mimikatz har växt till att bli ett helt otroligt kraftigt verktyg för att ta sig in på datorer. För tänk dig följande. Du bryter dig in på en dator på distans, ja, eller så kanske du sätter dig framför någon annans dator som du inte har tillgång till. Om du då får in Mimikatz och kör där på datorn så kan du plötsligt se precis varenda person, precis varenda användare som har loggat in på datorn sedan den senast startade om. Och datorer på arbetsplatser, de kan ju stå på konstant under ett år, så det kan vara ganska mycket folk. Och du kan inte bara se deras användarnamn, du kan se hela deras lösenord också. Och på en delad dator, eller varför inte en serverdator, så kan du ju potentiellt få tag i hundratals, kanske till och med tusentals lösenord till användare och administratörer. Om du då är en illvillig hackare, då är det här lite som en våt dröm. Särskilt om du vill sprida ut en mask som ska förgöra så många datorer som möjligt. Och vet du vad det konstiga är med den här historien? Det konstiga är att Microsoft vet om det här. De har faktiskt vetat om det i åratal, men de har inte gjort ett skit åt det under en lång, lång tid. De har helt enkelt inte brytt sig om att lösa problemet med Mimikatz. I de senaste versionerna av Windows så har de försökt att fixa en del av problemen, men eftersom Mimikatz fortsätter att utvecklas så kryper det runt alla uppdateringar som Microsoft gör. Till och med idag, om du skulle knalla ner till Elgiganten och köpa dig en sprillans ny Windows-laptop, så skulle den kunna bli hackad samma kväll som du tar hem den från affären med hjälp av Mimikatz. Nu kanske du börjar förstå omfattningen av hur kraftfullt det här hackerverktyget är. Men ja, ja, åter till vår lilla kära förstörelsemask från Ryssland. När den här masken väl infekterar en dator och börjar sprida sig, så är det sista som masken gör, ja, det är att förstöra datorn när den väl har spridit sig vidare. Målet med den här attacken, det var att permanent förstöra så många datorer som det bara var möjligt. Och det bästa sättet att göra det på, för de kan ju liksom inte elda upp själva datorerna. Nej, det bästa sättet att göra det på, det är att kryptera allt som finns på datorn och kasta bort nycklarna. Ja, eller i alla fall säga att du måste skeppa alla dina stålar till hackarna för att få tillbaka nycklarna. Och det här, det är vanligtvis känt som ransomware, alltså utpressningsprogramvara. Men de här ryska hackarna hade inga planer på att tjäna pengar på det de gjorde. Nej, deras mål var något mycket större än så. Deras mål var att förstöra alla datorer i Ukraina. Och det råkar nog bara vara så att ransomware var det perfekta verktyget att göra det med. Och namnet på det här utpressningsprogrammet som de använde och byggde ihop med masken, det var en egen version som de hade kokat ihop av ett gammalt utpressningsprogram som heter Petya. Så Petya infekterar hela systemet på datorn och säger åt den att starta om. Och när datorn väl startar om så krypterar den hela filsystemet. Varenda liten etta och nolla som finns på hela datorn blir omöjlig att komma åt. Din dator blir helt körd, helt låst och det finns inte ett skit som du kan göra åt det. Du kan liksom inte ta dig ur det. Sen visar Petya en bild på din skärm där det står att dina filer har blivit krypterade och att du måste betala en lösensumma för att få tillbaka dina grejer. Ja, fast i det här fallet då med Notepad, ja, så är det bara så att det spelar faktiskt ingen roll överhuvudtaget om du betalar eller inte. Du kommer ändå inte få tillbaka ett enda dugg. Så det är kört. Så, okej, nu ska vi se vad vi har här. Vi har två stycken väldigt kraftfulla verktyg. Vi har Mimikatz som kan sno alla användarnamn på en dator, alla lösenord och ta sig in på i princip vilken dator som helst. Och vi har en modifierad version av den fruktade och ökända masken Petya som infekterar din dator. Krypterar precis allt och därigenom förstör din dator och gör den helt obrukbar. Och när de här två sakerna kombineras, då får du någonting riktigt läskigt. Du får en mask som kan ta sig in i princip vart som helst och som kan förstöra varenda dator som den infekterar. Det blir som en ostoppbar mördarmaskin helt enkelt. Ju fler datorer den tar sig in i, desto fler lösenord kan den sno. Och ju fler lösenord som den kan sno, desto fler datorer kan den sprida sig vidare till och förstöra. Och någonstans så finns det ju en tipping point där den helt enkelt blir ostoppbar och helt omöjlig att kontrollera. Eller? Jo, i teorin så skulle den kunna förstöra precis varenda dator som finns i ett nätverk. Men även om den här kombon av Mimikatz och Petya är otroligt kraftfull så är det ändå inte säkert att den faktiskt skulle lyckas så bra som man kanske kan tro. För tänk om en av de första datorerna som masken infekterar helt enkelt inte råkar ha särskilt mycket lösenord lagrade i minnet som den kan sno. Då tar det ju stopp. Det är kört då och den kan inte sprida sig vidare längre. Och då tar det ju tvärstopp.
Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja Nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd.
Vad gör man då? Så hackarna behövde lägga till ytterligare ett verktyg till sin dödliga cocktail innan den var perfekt. Och vad använder de då? Jo, vad skulle kunna göra ett sånt här domedagsverktyg ännu mer effektivt? De la till Eternal Blue. Eternal Blue är ett hackerverktyg som från början härstammar från hackarna som jobbar på NSA i USA. 2016 så blev NSA själva faktiskt hackade, helt otroligt, av en grupp som kallas för Shadow Brokers. Och de här Shadow Brokers, de snodde allt som NSA hade i sin hackerverktygslåda. De snodde rubbet. Och vad gjorde de sen? Jo, De läckte allt på internet så att vem som helst plötsligt kunde få tillgång till NSA:s mäktigaste, mest effektiva hackerverktyg. Precis vem som helst. Eternal Blue, det var det sista och förmodligen starkaste hackerverktyget som Shadowbrokers släppte ut i det vilda innan de försvann. Och det var ett förödande verktyg. Det som Eternal Blue gjorde var att det angrep en sårbarhet i Windows som tillåter datorer att dela information mellan varandra. Genom att utnyttja den sårbarheten så kunde hackarna använda Eternal Blue för att köra precis vilken kod de ville på precis vilken dator som helst i precis hela världen så länge datorn hade den här sårbarheten. Och den sårbarheten hade typ alla Windows-datorer i hela världen vid den här tidpunkten. Ja, alltså, du hörde rätt. Det var inte jag som sa fel. Genom att använda Eternal Blue kunde de i princip få sig in i vilken dator de ville i hela världen och köra sin egen skadliga kod. Och vid det här laget så vet vi ju vilken kod det är vi snackar om, eller hur? Jo, det är ju Mimikatz och det är Petya. Två av de mest hänsynslösa hackerverktygen med skadlig kod som någonsin har existerat. Så kombinera det med Eternal Blue, då har du typ en atombomb. Fast i digital form. Men kanske du tänker nu, om NSA och Microsoft visste om det här, varför försökte de inte ordna upp det då? Varför gjorde de inte bara en enkel uppdatering och täppte till säkerhetshålet? Ja, det gjorde de, såklart. Microsoft arbetade tillsammans med NSA och släppte en uppdatering för att försöka lösa problemet. Men det sket sig. Att försöka få folk att uppdatera sina datorer, det är lite så de epidemiologiska problemen som vi har just nu, mitt i coronapandemin. Och försöka få alla människor i alla länder i världen som riskerar att drabbas av ett virus att göra på exakt samma sätt och följa alla riktlinjer och rekommendationer till punkt och pricka, det är i princip omöjligt, även om majoriteten såklart kanske gör det. Och exakt samma sak gäller oavsett om viruset är ett verkligt biologiskt hot, som i fallet med covid-19 då, eller ett potent digitalt massförstörelsevapen, som i fallet med Eternal Blue. Många människor kommer naturligtvis att följa de här rekommendationerna och sköta sig och uppdatera datorn och hålla avstånd från varandra för att inte sprida viruset. Men det kommer alltid att finnas tillräckligt många som helt enkelt skiter i att göra det. Och det var precis det som hände. När Eternal Blue började spridas så fanns det fortfarande hundratusentals, ja rent av miljontals datorer som fortfarande var helt öppna och sårbara. När Eternal Blue släpptes lös på internet så fick hela världen ett knytnävsslag rakt i magen på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Det sägs att ungefär hälften av alla Windows-datorer i hela världen var sårbara för Eternal Blue även efter att Microsoft hade släppt uppdateringen. För grejen är så här. Med Eternal Blue så behöver du inget användarnamn. Du behöver inte knäcka något lösenord. Du behöver inte hacka någonting överhuvudtaget. Eternal Blue bara knallar in rakt förbi alla lösenord, alla inloggningar och bara släpper in hackaren rakt in i bankvalvet. Välkommen in! Och sen kan de göra precis vad de vill där inne. De kan till och med elda upp pengarna i bankvalvet om de skulle vilja det. Och det var precis vad de gjorde i Ukraina. Det här är receptet på ett framgångsrikt cyberkrig. Så här gör du för att slå ut ett helt land. Vänta, sa jag precis det där? Ja, hur som helst, så här går det till. Det första som händer är att masken tar sig in på ett system i ett nätverk, till exempel en dator. Sen kör den Mimikatz för att slå åt sig alla lösenord till alla användare. Sen tar de lösenorden och de användarnamnen och försöker logga in på alla andra datorer i hela nätverket för att se om den kanske kan ta sig in där också. Och på vägen så samlar den på sig fler och fler lösenord och sprider sig mer och mer för varje sekund. och det går oerhört fort. Om den av någon osannolik anledning inte skulle lyckas ta sig in precis överallt med hjälp av de här stulna lösenorden och infektera alla datorerna, då testar den i Tunnel Blue istället för att se om den kan hitta någon dator som är sårbar. Och sen sprider den sig vidare på det sättet istället. Och den här kombinationen av en dödlig mask, ett lösenordstjuvprogram och NSA:s hackerverktyg, när det har spridit sig genom hela nätverket, så startar den om alla datorerna, krypterar alla filer på alla hårddiskar och gör precis varenda dator helt oanvändbar. Det har aldrig funnits något liknande förut. Det här var en riktig dödsmaskin som hackarna satt på. Och de visste precis vad de skulle använda den till. De skulle släppa lös den över Ukraina. Målet för attacken var som sagt Ukraina. Och uppdraget var att slå ut så många datorer som möjligt i hela landet. Företag, myndigheter, privatpersoner, infrastruktur, kraftverk. Det spelar liksom ingen roll vad masken skulle kunna ta sig in på. De ville att den skulle slå ut allt. De ville slå ut hela Ukraina. Men hur kan du sätta siktet på ett helt land med ett sånt här verktyg? Det sprider sig ju överallt liksom. De ville ju bara slå ut Ukraina. De ville ju inte att NotPetya skulle sprida sig till hela världen och slå ut hela planeten. Jag kan slå vad om att de här hackarna satte sig ner och ganska länge funderade de säkert på det här innan de satte igång. Och till slut så valde de att slå till mot ett litet företag som heter Linkos Group. Linkos Group är ett ganska litet familjeföretag som sysslar med mjukvara i en liten byggnad i västra Kiev i Ukrainas huvudstad. Det ligger i ett ganska anonymt, lite halvschaskigt kvarter i utkanten av Podil som är lite av ett hipsterområde i Kiev. Och det här lilla mjukvaruföretaget skulle komma att bli epicentrum för en av de mest förödande cyberkrigsattackerna som världen någonsin hade skådat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På tredje våningen i den här byggnaden finns det ett serverrum som är fullt av små datorer i samma storlek som pizzakartonger ungefär. En av de här serverdatorerna var ansvarig för att skicka uppdateringar till MiDoc, ett redovisningsprogram för företag som Linkos Group sålde. Det var liksom deras flaggskeppsprodukt, deras bästa produkt. Och det är typ ett sånt här program som Visma eller Fortnox eller Bokio som företag använder i Sverige, fast i Ukraina då. Inga konstigheter egentligen. Typ alla som betalar statlig skatt i Ukraina eller ens vill göra affärer i Ukraina, de använder det här programmet som heter MiDoc. Och nu kanske du börjar ana lite vart det här är på väg. Om alla som betalar skatt och gör affärer i Ukraina använder det här programmet, om de kunde få sina datorer infekterade av hackarna genom det här programmet, då skulle ju attacken bara slå mot alla människor som betalar skatt i Ukraina och inte i resten av världen. Så jävla smart. I juni 2017 tog hackarna över den där lilla uppdateringsservern. De kapade den och de använde den för att skicka ut sin egen skadliga kod. Precis varenda person i hela världen som hade MiDoc installerat hade plötsligt också installerat NotPetya, den här dödliga masken. Scenen var redo och historiens dittills största cyberattack var på väg att gå igång. Tisdag den 27 juni 2017 la hackarna in viruset på servern och uppdateringen skickades ut till tusentals datorer i Ukraina. Precis varenda en av de här datorerna infekterades med det här viruset. Det är lite som att de planterade ett frö som bara fortsatte att växa sen. Så fort någon fick den här uppdateringen så blev de infekterade och omedelbart, på en sekund, så spred sig masken till en till dator och sen en till och sen en till och sen ytterligare en och ytterligare en, samtidigt som den snodde med sig lösenord och användarnamn och började logga in på alla andra datorer i nätverket för att kunna sprida sig till så många datorer som möjligt. Och när den inte hittade några fler lösenord så använde den Eternal Blue för att ta sig in på resten av datorerna. Om någonting någonsin har förtjänat epitetet Terminator så är det NotPetya. Så fort som NotPetya hade infekterat en dator och spridit sig vidare så startade den om datorn, och krypterade alla filer och gjorde den oanvändbar. På bara någon minut så såg företagare, myndigheter och helt vanliga människor i Ukraina hur deras nätverk och datorer slogs ut. Det var som en svart skugga som la sig över alla deras datorer. Allt det här hände dagen innan Ukrainas konstitutionsdag. Det är en högtid som ukrainarna firar varje år, och de firar den för att de har gjort sig fria från Ryssland, ja, eller närmare bestämt före detta Sovjetunionen då. Det som vanligtvis brukar vara en ganska slö, seg dag före en stor helgdag, det skulle komma att bli en dag som många, många ukrainare aldrig skulle glömma. Oleksij Jasinski, som var en datasäkerhetsexpert i Ukraina, han beskrev hur det var när han blev inkallad för att försöka göra någonting åt det här problemet. Han blev inkallad till en av sina klienter som var en av de första som drabbades riktigt hårt av NotPetya. Klienten var Orsad Bank, den före detta nationalbanken i Ukraina. När han gick in i den här byggnaden, då kändes det som att alla runt omkring honom befann sig i ett chocktillstånd. För att alla deras system, alla deras datorer, alla deras telefoner, allting hade bara stängts av samtidigt. Mer än 90% av alla datorerna inne på Orsad Bank hade drabbats av någon konstig utpressningsmask. Och först såg det ut som att det var ett helt vanligt utpressningsprogram som krypterar dina filer och så vill de ha lite pengar för att låsa upp dem igen. Eller ja, i det här fallet så hade de visst krypterat precis varenda fil på exakt hela datorn på typ alla datorer på hela banken. Det dök upp ett meddelande på skärmarna hos alla Orsad Banks datorer där det stod att hackarna krävde $300 i bitcoin som lösensumma för att hackarna skulle låsa upp datorerna igen. Och sådana attacker, de är egentligen inte så ovanliga. De hände då och då. Men Oleksij Jasinski, han upptäckte ganska snabbt att det här var inte något vanligt utpressningsprogram som banken hade råkat ut för. Det var extremt smittsamt och mycket mer komplicerat och mycket mer potentiellt förödande än allt annat han tidigare hade sett. Den här masken hade skövlat sig rakt igenom Orsad Banks nätverk tills det fick tillgång till användaruppgifterna hos huvudadministratören på banken. Han som liksom är boss för alla datorer på hela banken. Sen använde den de uppgifterna för att sprida sig till alla maskiner som administratören ansvarade för. Och det var ju typ allihop. Och på bara några sekunder så hade den slagit ut hela nätverket och stängt ner det. Den här dagen kunde inte banken göra några affärer alls. Alla anställda som kom in till jobbet den morgonen på banken, de möttes av krypterade, frysta och döda datorer som de inte kunde använda. Både kunder och anställda var väldigt upprörda över att systemen låg nere. Alla datorer som hade blivit attackerade var helt låsta och de anställda började fundera på om de skulle testa och göra som det faktiskt stod på skärmarna. Det vill säga betala $300 i bitcoin och få sina datorer upplåsta igen. Men Oleksij Jasinski, han insåg ganska snabbt att det här inte rörde sig om någon utpressning alls. Det här var en förstörelsemask. En iskall mördare som var utklädd till en utpressare. Han var utklädd till en småtjuv. Och även om du betalade de här $300 så skulle du aldrig få tillbaka dina filer. Det var bara liksom en tunn fernissa för att gömma ett monumentalt digitalt krigsbrott från Ryssland. När säkerhetsfolk över hela Ukraina började undersöka vad det var som hade hänt så upptäckte de att den här masken liknade en annan ökänd mask som kallades för Petya, som hade funnits i omlopp tidigare och utpressat folk. Och från början så trodde de att det helt enkelt var Petya, fast bara omstöpt i en lite nyare och effektivare och lite mer förödande form. Men det här var inte Petya. Och eftersom så många människor började säga "This is not Petya", så fastnade det här namnet på viruset. Det här var inte Petya. Det var not Petya. Och det skulle komma att bli känt för världen som not Petya-attacken i Ukraina. Världens första cyberkrigsattack på ett helt land. Men not Petya slog inte bara till mot en bank. Från början spred det sig genom MIDOC-programmet och sen spred det sig vidare genom tusentals nätverk i hela Ukraina. Samtidigt som det spred sig genom Orsadbanks datorer så spred det sig också genom hela landets datorer. Och det skövlade nätverk efter nätverk och slog skoningslöst ut allt i sin väg. På kort tid, och det handlar alltså om minuter här, så gick massiva mängder av datorer och nätverk ner helt och hållet i Ukraina eftersom de hade blivit infekterade av not Petya. Under de första minuterna när not Petya spred sig gick över 300 större företag ner helt och hållet. Och snart var siffrorna uppe i tusentals utslagna företag tack vare not Petya-attacken. I princip hela landet, hela Ukraina, infekterades med den här attacken. Antingen så gick din egen dator ner, eller så gick din nätverksleverantörs dator ner, eller så gick dina kunders datorer ner. Det var en gigantisk katastrof för Ukraina som land. Det blev omöjligt att använda datorerna i Ukraina till någonting överhuvudtaget. Men not Petya var en ganska olydig mördarmask. Not Petya stannade inte inom Ukrainas gränser. Not Petya fortsatte att sprida sig. Ja, egentligen så är ju inte det här så konstigt. Ingen cyberattack bryr sig om gränser egentligen. Det är inte så att du kan säga till ett virus att ja, men nu får du hålla dig inom gränsen här. Så funkar det ju inte. Det blev självklart så att alla företag, både i Ukraina men även andra större multinationella företag som hade affärer med Ukraina, alla datorer som hade det här programmet MIDOC, oavsett vart det befann sig i världen, blev infekterade med masken not Petya. Bland de som drabbades hårdast ute i världen av not Petya var till exempel FedEx som levererar paket runt hela världen. Det var Maersk som inte bara är Danmarks största företag utan världens största rederi inom containerfrakt till havs. Det var Merck som tillverkar läkemedel, Saint-Gobain, den franska konstruktionsfirman och Mondelez som är en enorm multinationell livsmedelskoncern. Alla de blev drabbade, men det slutade inte där. Det var ett oräkneligt antal företag runt hela planeten som drabbades av not Petya-attacken. Och vi känner faktiskt fortfarande inte till alla som blev utsatta. Eftersom många av världens företag inte redovisar varken för allmänheten eller för sina aktieägare när de blir drabbade av cyberattacker. Så vi kommer kanske aldrig få veta exakt hur förödande not Petya faktiskt var för världens företag. Allt vi vet är att alla företag som använde MIDOC eller ens delade data eller nätverk med företag i Ukraina drabbades hårt av not Petya. Vet ni vad som är ganska ironiskt med allt det här? Jo, det ironiska här är att not Petya spred sig även in i Ryssland och ställde till med stor skada när den här masken infekterade allt från det stora statliga oljebolaget Rosneft till ståltillverkaren Evraz och det medicintekniska bolaget Invitro. Det var helt enkelt så att alla som hade någon form av koppling till Ukraina drog på sig stora skador av not Petya-attacken. Företag över hela världen försökte luska ut vad sjutton det var som hade hänt egentligen. Hur löser vi det här? Finns det något sätt att få tillbaka allt som gick förlorat? Eller kanske till och med dra tillbaka masken? Hur ska vi få igång allting igen? Men det fanns ingenting som hjälpte. Över hela Ukraina så började folk inse att det var bättre att helt enkelt stänga ner allting än att bara stå vid sidan och se på när något petjamasken åt upp allting. Varenda statlig myndighet, till och med posten och alla möjliga företag började stänga av all sin utrustning. Men det var redan för sent för de allra flesta. NotPetya hade oftast redan infekterat majoriteten av deras system innan de ens hann dra ut kontakten. Så ett oräkneligt antal datorer gick ner eller stängdes av nästan samtidigt. Tänk dig själv, den här känslan när det här hände, det måste ha varit helt surrealistiskt. Pavlo Bondarenko jobbade som IT-administratör på det ukrainska hälsoministeriet när NotPetya slog till. Och han beskrev känslan av att hela landet slogs ut av NotPetya ungefär så här. Han kom redan väldigt tidigt på dagen underfund med att de helt enkelt var tvungna att dra ut kontakten på varenda apparat som var ansluten till någon form av nätverk. Det spelade liksom ingen roll vad det var. Det kunde vara en dator, det kunde vara en mobiltelefon, en fax, en skrivare, vad som helst. Så det var precis vad de gjorde. Och det besparade förmodligen hälsoministeriet en hel del allvarliga skador. Men de kom ju såklart inte undan något petiga helt och hållet. Så han spenderade hela sin arbetsdag med att försöka bekämpa den här mördarmasken med alla tillbud stående medel. När arbetsdagen äntligen var slut så lämnade han kontoret för att åka hem. Och han promenerar ner till tunnelbanan. Det var ett fasligt ståhej på stan och det stod folk överallt på gatorna. Och alla verkade vara väldigt upprörda. Sen försökte Paolo Bondarenko kliva på tunnelbanan. Nej, det gick inte. NotPetya hade förstört det trådlösa betalningssystemet som man vanligtvis swipar för att betala för sin resa på Kievs tunnelbana. Så Pavlo blev tvungen att gå ut på gatan igen och försöka hitta en bankomat att ta ut pengar från istället. Så att han kunde köpa en tunnelbanebiljett och ta sig hem. Men då kom nästa hinder. Alla bankomater som han kunde hitta hade också blivit paralyserade och utslagna av NotPetya. En efter en blev de angripna. Till slut, efter nästan en timmes promenad på jakt efter en fungerande bankomat, så hittade Pavlo till slut ett ställe där han kunde ta ut lite pengar för att ta sig hem. Jag säger lite pengar därför att den här bankomaten, den tillät bara uttag på ungefär 100 kronor per kund. Varför det var en så låg gräns, ja, det är lite oklart. Kanske hade den också drabbats av något petiga men inte gått ner helt och hållet. Jag vet inte. Det var hur som helst en enorm kö till den enda fungerande bankomaten. Men Pavlo hade ju inte så mycket till val eftersom han bodde långt ute i förorten och inte kunde ta sig hem på något annat sätt. Så han ställde sig i den ringlande kön och väntade. Och väntade. Under tiden som han stod i kön så pratade folk högljutt och upprört om att allt, precis allt, verkade ha slagits ut av något mystiskt datorvirus. Från hemdatorer till matvarubutiker och banker. Ingenting fungerade. Till slut så hade Pavlo kommit fram till bankomaten och han lyckades faktiskt ta ut lite pengar. Sen gick han ner till tunnelbanan igen, köpte sig en lös biljett och hoppade på nästa tåg. Och åkte hem till sitt bostadsområde. Men sen kom nästa problem. Pavlos kyl där hemma i lägenheten, den var tom. Så han tänkte, okej, jag går ut och handlar lite mat. Så han gick in i mataffären. Där alla lampor av någon anledning var släckta. Och alla frysar och alla kylar verkade vara i funktion. I wonder why. Men ja, i alla fall så plockade han i sig lite mat i sin korg. Och gick fram till kassan. Men där tog det stopp. Det visade sig att betalningssystemet i mataffären hade slagits ut av något petjamasken. Och eftersom han bara hade några tior på fickan sedan det förra bankomatuttaget så gick han ut en gång till och letade efter en fungerande bankomat som inte hade slagits ut av något petja. Pavlo beskrev den här upplevelsen som att det inte bara var väldigt irriterande att inget funkade. Men också helt disorienterande. Plötsligt så fann han sig i en värld där allting uppenbarligen var helt trasigt, helt kaputt. Pavlo beskrev det som att befinna sig mitt i en naturkatastrof. Men det här var ju en naturkatastrof som var helt och hållet skapad av en främmande makt. Saker och ting hade på bara några timmar gått från att kolla Facebook för att se om något kul hade dykt upp till att fråga sig om man kunde få pengar för att skaffa mat nästa dag. Skulle han och de andra människorna i Ukraina ens kunna få tag i de mediciner de behövde? Skulle vattensystemet funka? Skulle han kunna ta sig till jobbet nästa dag? Det var en sån fundamental cyberattack mot de grundläggande infrastrukturerna i människors liv att den är svår att greppa om man inte var där. Den påverkade människor på ett sätt vi aldrig tidigare hade skådat. Alltså det här är verkligen läskigt. NotPetya var en stor katastrof som inte liknade någonting som något annat land hade sett någonsin tidigare. Tänk dig själv vad som händer om ett helt lands infrastruktur bara lägger ner på ett par timmar. Det blir ju kaos. Jag skulle definitivt inte vara förberedd om någonting sånt här skulle hända i Sverige där jag bor. Tänk bara om en mördarmask som NotPetya skulle slå ut i stort sett alla datorer i hela landet här. Tänk om inte vi skulle kunna handla mat. Tänk om inte vi skulle kunna tanka bensin, köpa mediciner eller ta ut pengar. Tänk om sjukhusen här i Sverige skulle göra som de gjorde i Ukraina när NotPetya slog till. Nämligen att be folk vända i dörren när de kom till sjukhuset för att sjukhusets nätverk och nästan all medicinsk utrustning hade slagits ut och slutat fungera. Det gick inte att driva sjukvård tack vare NotPetya. När en sån här stor katastrof händer, då finns det inte tillräckligt mycket folk som kan hjälpa till och se till att alla får det de behöver. Du får helt enkelt klara dig själv eller förlita dig på att någon annan är villig att hjälpa dig. För systemet som annars skulle ha ställt upp för dig, det har gått sönder. Det är trasigt. Det är skrämmande att tänka på hur ihopkopplad våran värld är idag. Och hur bräckligt och lättkrossat det kan vara när ett enda välgjort, vältajmat och väl utfört virus kan orsaka en sån enorm mängd skada. Det är så att man blir mörkrädd faktiskt. Men NotPetya var inte starten på cyberkriget mot Ukraina. Kriget började mycket tidigare. Redan under hösten 2015 utsattes Ukraina för upprepade, ihärdiga och samhällsomstörtade cyberattacker, förmodligen även de från Ryssland. Att de här attackerna, de kulminerade i två stora blackouter sent 2015 och även under 2016. Det var också en del i cyberkriget, men de här händelserna bleknar bort i jämförelse med den förödelse som NotPetya orsakade. NotPetya var ett nytt sorts krig, nästan som en ändlös bombmatta som förstörde alla digitala system i hela landet. Så vad är egentligen ett cyberkrig? Ja, det finns lite olika definitioner, men författaren Richard Clark, han är rätt känd på det här området. Han definierar cyberkrig så här. När en nationalstats hackare utför attacker för att förstöra ett fiendelands digitala system. Och det behöver inte vara så mycket svårare än så. Det var precis det som Ryssland hade gjort mot Ukraina. Sen kan man självklart lägga till andra kriterier också, som att de ska drabba kritisk infrastruktur hos fienden, att det ska vara på en massiv skala och att kanske att det också ska sammanfalla med ett fysiskt, liksom riktigt krig inom citationstecken, vilket det ju gjorde i fallet med Ukraina och Ryssland. Det pågick ju ett riktigt krig samtidigt. Faktum är att allt det här stämde in på hela kampanjen med cyberattacker som drabbade Ukraina. Men kanske särskilt mycket när det gäller NotPetya, som verkligen var någon slags fruktansvärt klimax på hela den här serien av attacker. Tänk vilken jävla tur att det här inte drabbade Sverige.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.